Hallå alla lyssnare, advokat Anders Adriansson här. Nu jäklar åker vi. Det här ska bli riktigt kul. Jag har några riktigt spännande grejer.
Ja, jo, absolut. Jättespännande, Anders. Men det är vi som... Marcus,
ja.
Vad hände?
Ja, vad hände här? Tänkte du dra igång utan oss?
Ja, men det var tusan. Ni var ju borta ju. Jag tänkte, vi drar igång nu så vi kommer någonstans.
Ja.
Men du, jättekul att ha dig här, Anders, igen. Jag tänkte att du ska ju komma in lite senare i avsnittet. Så om vi får dra igång här och starta så hörs vi lite senare. Låter det bra?
Ja, okej. Okay. Ja, det så kan vi göra.
Men du kanske har någonting att förtälja. Vad ska du berätta om?
Idag tänkte jag att vi pratar lite om oskickliga hantverkare. Hur känns det?
Oj, det känns som ett slag i magen nästan.
Exakt.
Det känns som att advokat Anders kommer gå hårt åt våra lyssnare idag. Jag har den känslan.
Ja, vi får väl se. Han fick i alla fall min fulla uppmärksamhet med de där orden.
Mm, ja, nej. Men vi släpper det just nu. För det händer ju en hel del annat i det här avsnittet, eller hur?
Ja, absolut. Och i år har vi ju ett födelsedagsbarn i branschen. Eller snarare kanske ett födelseårsbarn som vi såklart ska lyfta i podden.
Japp, det är Per som fyller 70 år i år.
Japp, ska vi sjunga?
Ja, nej. Men några hurra kan vi kosta på oss, tycker jag, va?
Ja, okej. Okay. Så ett fyrfaldigt grattis till Per på 70-årsåret. Den lever...
Hipp, hipp, hip, hurra, 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 hurra!
Var det tre hurr, eller?
Vi kanske skulle ha kört fyra hurra, förresten.
Ja, egentligen. Det är ju ett trefaldigt skånskt hurra. Det är tre hurra.
Ja, men sänder vi lokalt till Skåne, eller?
Nej, det gör vi inte.
Men, så tre funkar?
Ja, det funkar.
Ja, okej. Okay.
Men till saken, kära lyssnare, det är ju så att Per inte bara är en nordisk kortform av Petrus, som är en latinsk form av det grekiska namnet Petros, vilket i sin tur är en översättning av det arameiska namnet Kefas, som betyder klippa, utan det är även platssättningsentreprenörerna.
Året till ära och dagen till ära så vore ju väldigt konstigt om vi inte bytte några ord med Pers ordförande Järmund Rus. Välkommen.
Tackar.
Ja, du finns med på länk här och är ju såklart helt rätt person att beskriva Per både inifrån och ut. Men du måste ju ha varit väldigt ung, Järmund, när du startade upp här.
Ja, det kan man ju säga. 1954, då var jag nog inte ens påtänkt. Men min far var ju aktiv, han var inte igång i Per just då, men det är ju en liten vägvisare för mig i alla fall. Men om vi tittar på Per, varför det startade, kan jag tänka mig att ni undrar. Det är ju egentligen tongivande företag och aktörer inom tillverkning och entreprenad för byggkeramik, som det var namnet på då. Idag säger vi ofta kakel, och det är väl lite ont, men vi får använda det uttrycket, för det är ju vedertaget idag. Och de gjorde ju, ja, startade Platssättarnas riksförening egentligen för att värna om platssättarna, ta tillvara på all kunskap som fanns och om utmaningarna de stod inför då. Och det var ju det att vi började ju duscha med er och så vidare, så det hände ju saker på marknaden. Byggtekniska biten, den gick kanske fortare än vad man trodde, och det skulle vi få in i tekniken också. Men om man syr upp det då, eller tittar idag då, så har vi ju mångårig erfarenhet av tillverkning och montering och byggkeramik med alla ingående komponenter. Och tillsammans då har vi byggt upp en gedigen kompetens inom materiallära och teknik. Och så har vi lärt oss av våra misstag genom åren. Och då undrar ni givetvis, vilka är vi som tillsammans gjort? Jo, det är ju Per. Platssättarna då, entreprenörerna, KAF, kakelföreningen, det är leverantörerna och tillverkarna. Och sen framförallt BKR då, byggkeramikrådet, som ser till så att vi syns och att vi blir marknadsförda över hela landet. Och det vi verkar för som i gemenskap då, vi verkar för att förbättra kakelbranschen genom att utveckla och utbilda inte bara platssättare idag och leverantörer, utan faktiskt föreskrivande led och framförallt beställare och konsumenter. Det känns riktigt bra egentligen, så för att säga vart vi nådde nu då, tack vare det här samarbetet då, så har vi ju tagit fram branschregler för tätskikt i våtrum. Och det gör ju att slutkunden får ju ett kvalitetsdokument som visar att arbetet utförts korrekt och enligt gällande regler och behörigt företag med utbildad personal. Och det är ju nu vedertaget faktiskt branschkrav som även försäkringsbolag och alla ställer sig bakom. Så jag vill ju säga att vårt arbete med regler och utbildning har gett branschen en kvalitetsstämpel och ökat seriositeten. När jag började, och det var på 80-talet, då var svartarbete en stor grej innan just platssättning. Men svartarbete i våtrum, det är faktiskt ett minneblott, som jag känner i alla fall. Det vi strävar efter är inte bara vara i våtutrymmen, utan även övriga utrymmen där keramik monteras då. Och för det har vi ju tagit fram riktlinjen för arbeten även i storkök, badhus, storformatiga plattor. Golvlutningar, hur jobbar man med det? Färdigt utförande, hur ska man göra den här entreprenaden? Och utomhusarbete. Och målet är ju nu att vi ska bredda oss ännu mer. Så det som vi har på gång nu, det är utomhusplattor på pedestalen, vet, sådana här på fötter.
Just det.
Till altaner och terrasser, för det har ju varit lite markarbetare, men nu det är ju något som är verkligen på gång då. Så att arbetet från start tills nu, och faktiskt att vi gör det tillsammans, vi inom hela branschen. Det är vi som är branschföreningen för kakel, Per, KF och BKR. Det känns faktiskt otroligt. Per har en otrolig historia. För mig då är det fantastiskt att få vara med på den. Jag är den 15:e ordföranden.
Okay.
Sen 54. Och få vara med på den här, kunna forma framtiden, det känns faktiskt helt enormt.
Verkligen. Vad skulle du säga, Järmund, var det något årtal så där som har varit lite extra viktigt när ni har tagit extra stora kliv, eller?
Först när branschreglerna togs fram till slutet av 80-talet, det var det stora. Och det jobbet med att vi drog igång, det var ju då på slutet av 80-talet som även BKR och KF bildades då. Jag buntade ihop det lite snabbt här, men det känns som det har varit från start för mig i alla fall, så att det var ungefär när jag startade.
Ja, en riktig milstolpe då.
Det är ju det stora, för att det är ju utbildningen tack vare BKR då som gjort att i samma fart så har vi ju sett att vi behöver ju förkovra oss och förbättra oss inom teknik. Och, alltså vi har bara jobbat på. Men nästa stora bit som jag vill trycka på då, det är ju 90-talet då, i slut 98. Och det är ju när vi drog igång auktorisationen. Då var det ju Per som valde de som såg sig själva som ett stort, bra företag som satsade stenhårt på att förkovra och förbättra sig själva också, inte bara sina platssättare. Hade då möjligheten att bli auktoriserade, det vill säga ta ett steg till med vidareutbildning inom keramiska branschen med fördjupning då inom materiallära, ekonomi, juridik och teknik. Den är den som jag vill trycka på, är faktiskt riktigt hårt på, för att det är ju 25 år sedan typ, och den utvecklingen har ju gjort att vi kan gå in i lite svårare arbeten med tyngd, för att vi har den kunskapen. Och det som vi har gjort med nästa bit då, det är ju att i samband med alla de här så har vi startat igång en teknisk kommitté som ligger hela tiden i bakgrunden som hjälper oss. Och det är ju tongivande människor inom företag och entreprenörer som har också gedigen kunskap som hjälper oss med varje riktlinje vi tar fram, så tittar de på vägen vi ska gå framåt. Så att de ligger i bakgrunden. Men det som vi har startat då sedan förra året, det är en ny nämnd inom teknik, och den kallar vi då tekniska nämnden. Som är till för att hjälpa just auktoriserade företag som hamnat i trångmål fast de tycker att det är orättvist. Till exempel beställare som inte vill betala för av någon anledning fast de tycker vi har gjort rätt. Och där går vår tekniska nämnd in, granskar och kollar att vi verkligen följt våra regler och så vidare. Och hjälper till med att göra en skrivelse där. Och det är ju en otrolig värdefull gåva som vi har gett de auktoriserade företagen. Och då måste jag ju säga det, för att det inte hamnar snett här. Att bli auktoriserad, det gäller bara att vara en behörig företagare, det vill säga medlem i PER. Och då måste du vara behörig, och det vill säga uppfylla BKRs kriterier och klara att behörighetsutbildning så att du får utföra tätskikt i våtrum. Och varit det i 5 år. Sen ska du uppfylla kriterierna lite när det gäller ekonomi. Du ska vara standard, det är en trea. Och att du sysslar i huvudsak med entreprenad inom keramik. så har du ett byggbolag och en platssättare, så är det inte riktigt din huvudsakliga nisch då med platssättning. Så att det är inte de vi söker då, utan det är platssättare som satsar på platssättning. Och du behöver inte vara stor, du kan vara enmansföretag, men du ska ha det här som huvuduppgift då, huvudsyssla, platssättning. Och då är det bara att ansöka om att gå kursen. Ja, det är ju en auktorisationskurs som är gedigen då. Så se till att bli och ansök redan nu.
Du är som ett självspelande piano, Järmen. Du kan hålla på i 3 avsnitt till. På egen hand, känner jag.
Ja, tack. Du är så farlig när du ställer dina frågor. Så ja,
du släpper inte fram mig en sekund här. Du känner mig och jag känner dig. Ja. Men du, jag måste nog lägga i backen i alla fall. Det är 70 år det handlar om.
Jajamän.
Och det är intressant att höra allt det där du pratar om. Men hur många medlemmar hade Per första året?
Nej, men då, det var ju typ 8 företag eller något som gick ihop. Och då var det ju både på tillverkarsidan och entreprenörsidan för att hjälpas åt. Sen har det ju gått sakta framåt, så kan man väl säga. Början 2000-talet eller någonstans där när vi drog om auktorisationen. Då var vi ju kanske 150 företag. Och utvecklingen är tills idag då 3800 företag.
Ja.
Och då kan man säga den stora skillnaden då för att förstå det här, för att det var egentligen att utbilda sig och göra tätskikt, det var en del. Att bli behörig så att du får göra tätskikt, det var inget krav på att du skulle kunna sätta plattor, men det var lite underförstått. Men det gjorde att när det anammades ute att du skulle ha en behörighet att göra tätskikt och använda föreskrivna material, alltså tillverkade material från ett K-företag som skulle ha godkända produkter och så vidare. Då valde ju företag att då kunde du välja att bli medlem i Per eller bara behöriga. Och då var det många, varför ska jag vara medlem i Per? Och såg inte vitsen med liksom samhörigheten och utbildningen man fick gratis på våra möten och så vidare. Så att därav anledningen. Så att 2008 tror jag det var någonstans, 2008-2009. Då gjorde vi så här att då slog vi ihop behörighet och Per igen, en smäll, så kan man säga. För det blev som en smäll, för att på över en natt så blev Per från 150 till 2500 företag. Så det har ju ökat något våldsamt de sista 10 åren, 15 åren kan man ju säga också då.
Verkligen. Och hur ska ni uppmärksamma 70-årsjubileet då?
Ja, alltså vi är uppmärksamma det. Vi har startat redan i år med påsken här, känner jag. Vi tar ju det på våra möten och de som kommer få se. Vi måste ju synas i hela Sverige, så att våra branschregionsmöten som vi har, som vi tidigare har haft då tills nu bara i storstäderna, Göteborg, Stockholm och Malmö. Det har vi nu sett till, så att nu ska vi synas i hela Sverige, så att innan sommar nu så kommer vi ha varit både i Göteborg, Malmö, Stockholm, men även i Jönköping och Umeå. Och detta gör vi då tillsammans med K-företag, så vi kommer vara på deras butik eller lager eller vad som helst med deras kunder, plus att vi gör en inbjudan, generell inbjudan, men även deras egna kunder. De behöver inte ens vara medlemmar utan bara nyfikna. Då kommer de absolut bli medlemmar därefter. Så det är en sak. Sen har vi ett årsmöte. Det kommer de som kommer komma dit, som jag hoppas många kommer göra. Kommer se saker där. Jag vill inte gå ut, som man brukar säga, i händelserna i förväg. Men det kommer ske. Och sen har vi ju, vad heter, kakeldagen. Sker ju samma dag som årsmöten den 16 maj. Så det kommer hända mycket inom kakel. Sen är det givetvis de som vi kommer göra en begivenhet där i september. Där vi kommer bjuda in och har redan börjat med det. Det är alla som har faktiskt bidragit och varit verksamma på något sätt. Inom Per, KF och BKR. De kommer få en inbjudan. Och det hoppas jag blir många.
Ja, mycket pompa och ståt lite här och var under året verkar som. Men du German, jag tror vi har missat en viktig fråga här för de som inte har bekantat sig med dig tidigare. Visst är du platssättare i grunden?
Absolut inte.
Va? Du är inte det?
Nej, jag är elektronikingenjör. Så att, men eftersom min farsa startade platssättningsföretag 79 så var jag ute sedan jag knappt kunde gå och var med och hjälpte till. Och när jag gick teknisk så behövde man ju alltid pengar, för man skulle ju briljera även på kvällarna då, och då behövde ju se över lite ekonomi för att klara det. Så då var jag ute och hjälpte till på somrar och helger och så vidare. Och sen så att givetvis jag känner väl själv att jag kan titta på, eftersom jag driver ett platsättningsföretag, så känner jag väl att jag vet vad vi håller på med och att jag kan prata med dem på vårt språk.
Stort tack Järmund för att vi fick en historisk tillbakablick av Per och allt ni faktiskt har åstadkommit under de här 70 åren. Och man får väl passa på och gratulera.
Tack så mycket. Hoppas jag får kunna vara med och hjälpa våra medlemmar några år till.
En annan som har koll på Per är Gustav Andersson, nu med på telefon från Ulricehamn. Hej på dig.
Tjenare, tjenare.
G. Andersson, mureri och kakel heter din företagsbebis, eller hur?
Jajamensan, det stämmer bra det.
Och den har ju vuxit till sig en del. Hur länge har din rörelse varit igång nu, Gustav?
Det är i oktober 2022.
Och du var ju med i ett tidigare avsnitt av Kakelpodden när du fick några bra tips ifrån den seniorföretagaren Janne Öberg på Golvimporten. Och det var ju en del handfasta uppslag på hur man som nyföretagare skulle agera utan att riskera liksom att trampa ner i några onödiga fallgropar. Hur har det gått?
Det har faktiskt gått bra. Det rullat på. Det är mycket att göra även om det är lite bittrade tider. Så det känns bra. Klarar man sig igenom det här så ska vi nog klara oss igenom när det blir lite mer att göra sen också.
Mm, det är dags för bokslut. Svarta siffror?
Nej, det har gått bra. De var lite dopade siffrorna för jag tog inte så mycket lön i början. Men även om jag hade tagit lön så hade det gått bra. Jag ville ha lite buffert kvar i bolaget.
Vad har du för person som hjälper dig, Gustav? Vad är det man ska ha för någonting? Hur viktigt är det med själva bokföringen och det administrativa formella?
Det är jätteviktigt. Det är ju nästan 50% av det man håller på med när man är egenföretagare och sätter platt på själv. Då. Så att jag har en redovisningskonsult som sitter med mina papper. Så jag sköter egentligen enbart min egen utfakturering. Så jag sköter min bokföring, mina inkommande fakturer och även mitt lön. Så att jag gör egentligen inget pappersarbete själv mer än att skriva offerter och skicka fakturor.
Är det något du hade gjort annorlunda om du hade startat ditt företag idag, eller igår, eller imorgon? Och i sådana fall vad?
Jag hade väl kanske i början försökt få in lite mer jobb innan jag startade eget. Att man har lite mer av en buffert nu när det blev lite... Det märktes ganska tydligt när det blev lite sämre tider med nu att det har varit... Jag har haft att göra. Men man hade kunnat haft en lite större ordbok innan man gav sig ut på egna diggar. Och nätverka väldigt mycket. Det har jag lärt mig när jag startade eget. Att ringa mycket folk, finnas på telefonen, bara ringa ibland och säga tjenare, hur är läget, vad gör du? Ja, inget bra, tack, hej. Och så att man hela tiden ligger färskt i folks minne. Man har folk omkring sig som kommer att tänka på en när det är dags för plattsättning eller murning eller eldragning eller vad det nu är man sysslar med.
Ja, det är ju riktigt bra. Och för de som inte har hört det här avsnittet som du var med i tidigare, så var det avsnitt 35, tycker jag är väldigt värt att lyssna på. Du, en sak som jag tänkte på med namnet på företaget, hur viktigt är det om man startar imorgon, ett företag imorgon till exempel? Ska den heta Marcus Trautmann Platsändning AB eller är det som är trenden, eller hur ska man tänka där?
Det är nog väldigt olika. Först och främst är det väldigt skönt för dig själv. Och då, jag valde att sätta mitt namn på mitt företag. Det tycker jag ju är en form av kvalitetsstämpel att man vågar stå bakom. Så att, för det är kanske inte alla som vet att Gustav Andersson bor i Ulricehamn och sätter plattor. Men heter du till exempel Ulricehamns bureri och kakel, så hittar de det lite lättare på sökmotorer och liknande.
Men nu Gustav, om ditt företag hade hetat typ Sveriges bästa och mest pålitliga och kvalitativa platsättare, hade du fått mer jobb då?
Nej, det vet jag kanske inte. Man kan alltid vara ödmjuk. Det är en bra filosofi i livet. Så att, man behöver ju inte råla på det värsta man har. Men att man ändå når ut ganska brett. Och till en kundbas där man vill vara. Man behöver ju inte döpa sig till Sölvesborgs platsättning om man ska verka i Västra Götaland till exempel. Det är ju lite väl... Lite väl dumt.
Vad skulle du säga, vilka fördelar ser du som egenföretagare att vara behörig platssättare och medlem i Per?
Nej, men det är skönt att ha en organisation bakom sig och att man har någonstans att vända sig när man har frågor och frågetecken. Och det går ju även att hitta för andra företagare som är likatänkande då i sin närhet. Och man kan bolla lite med dem om man behöver hjälp med någonting. Man kan, även om man har hållit på i många år, så kan man ju inte allt. Det är alltid bra att ha lite backup och lite input på saker och ting emellanåt.
Du Gustav, du har ju haft företaget i 1,5 år. Vilken har varit den liksom största utmaningen av de uppdrag du har fått in under den här tiden?
Jag hade ett badrum i Borås där jag skulle sätta plattor. Och då var det naturligt marmor och allting skulle gira och även sätta i en bastu. Så det var ju lite till att få ihop det, för det var en bröstning som skulle giras ihop som byggde ut 45 mm också. Så det var väldigt många timmar på sågen där och få till det bra. Men med lite envishet så brukar man komma ganska långt, kan man säga.
Ja, blev det bra då?
Det blev jättebra och det var jättenöjda kunder. Och det var faktiskt hos en gammal klasskompis från barnåren. Så det var jätteroligt att det blev så bra som det blev.
Det är för att du är så bra platssättare, Gustav. Du skulle heta Sveriges bästa platssättare ändå, tycker jag. Lägg till det under ditt befintliga namn.
Ja, man får väl kasta in det på någon sån konto nere i bowlinghallen eller någonting kanske.
Strålande. Det rullar på bra för dig, Gustav. Det är vi glada för. Tack så mycket för att du var med i Kakelpodden.
Tack så jättemycket.
Nu är jag inte så lite nyfiken på det där med oskickliga hantverkare som vi hörde i början av avsnittet. Kände sig där i början där, Marcus?
Det är lugnt. Vi ska ju bara dyka ner i ett case.
Ja, okej. Okay. Men då tar vi och släpper in honom nu då.
Välkommen tillbaka, Anders.
Ja, men tack.
Anders, du har ett case. Berätta.
Nu ska vi prata om vikten av att göra rätt och hålla sig borta från kategorin oskicklig hantverkare. För det finns det en hög av. Mm. Och det är ju ingen av de som lyssnar här, naturligtvis.
Såklart.
Men det kan vara bra att veta vad som är oskickligt och inte ur ett rättsligt sammanhang.
Onekligen.
Ja, verkligen. Så här är det. Vi tar ett exempel nu på ett case som faktiskt är taget från verkligheten. Med vissa justeringar. Men det träffas ett avtal mellan en beställare och en entreprenör. Perfekt, allt i sin ordning. Det handlar om att renovera ett badrum på en nedervåning i ett hus. Mm. Entreprenören, inför att han lämnar anbud, åker dit och tittar. Säkerställer liksom vad är det för typ av konstruktion. Då vet den här människan att ja, men det är träkonstruktion. Han tittar på golvbrunnarna, de ser ut på ett visst sätt och så vidare. Lämnar offert, accept, avtal. Perfekt, nu kör vi. Ja. Entreprenören börjar jobba med badrummet på nedervåningen. Det rullar på. Verkar vara en ganska bra människa. Beställaren får förtroende och tycker, men det är ju rätt schysst ju. Ja. Mm. Kan inte du göra på övervåningen också? Absolut, säger entreprenören. Tilläggsavtal skrivs. Ah, det är ju som perfekt människa. Arbetet påbörjas. Färdigställs. Ja, ah, men vad gött då. Då har vi två färdiga badrum. Härligt, hej då, säger entreprenören och sticker därifrån.
Ja.
Då går det inte särskilt lång tid. Sen börjar det att läcka. Eller rättare sagt, det visar sig vattenskador i nedervåningens tak, väggar. Någonting är fel.
Uff.
Ja, det där var inget kul, säger beställaren. Då gör man som man ska göra som beställare. Och det är ju, dels så reklamerar man att man tror att det här beror på entreprenören. Men, det har vi pratat om tidigare, man ringer en besiktningsman.
Just det.
Det kommer dit en besiktningsman som tittar på skadorna så som de ser ut. Och börjar titta på utförandet av de här två badrummen.
Mm.
Då konstaterar besiktningsmannen att, men hörni, det är gamla brunnar här. De här brunnarna saknas det reservdelar till. De här har liksom utgått från sortimentet. Men det var det som var verkligheten i alla fall.
Okay.
Sen börjar man titta på golvbrunnen på ovanvåningen. Och där ser man att det har läckt från golvbrunnen på ovanvåningen.
Okay.
Ja, då börjar man ta upp kakel och klinker och så ser man underliggande tätskikt. Då ser man att man har använt ett rollbart tätskikt. Den här typen av konstruktion tillåter inte ett rollbart tätskikt. Saker och ting börjar ackumuleras här till liksom entreprenörens nackdel.
Mm.
Och beställaren säger, det här är ju jättemycket fel.
Mm.
Det här är så mycket fel i de här båtrummen så att vi behöver göra om allting. Ja, men det är lugnt, säger entreprenören. Jag fixar det. Och då säger beställaren, det får du inte. Och då tänker jag att de som lyssnar här nu,
ja,
tänker jag, men så får man ju inte göra. Det är klart att man måste få avhjälpa. Det är ju en rättighet som man har. Mm. Det är en skyldighet. Men det är också en rättighet man har som entreprenör att få avhjälpa eventuella fel i sina arbeten. Mm. Och beställaren säger, nej, jag tycker inte det. Du är så oerhört oseriös. Det här som du har gjort är inte fackmässigt. Det är ju helt orimligt det du har gjort. Du har inte bytt golvbrunnar, du har inte använt rätt tätskikt.
Ja, för beställaren vill ju få det här åtgärdat, men vill dra in en annan entreprenör, det är det som är saken. Ja,
exakt, ja. För det är konsekvensen i normala fall när entreprenören säger det är inga fel, jag tänker inte fixa. Då rullar man ju över till en punkt där beställaren istället tar in en annan entreprenör för att avhjälpa på entreprenörens bekostnad. Mm. Det är ju det normala. Men här säger beställaren nej, du får inte. Mm. Entreprenören liksom, han pushar ju på ett icke-fackmässigt utförande i förhållande till de regler han är bunden av enligt sin behörighet. Mm. Så då säger beställaren till slut, du får inte avhjälpa. Det här kommer att prövas sen i domstol.
Okay.
Och det är nu det blir intressant. Och det är det här som är viktigt för alla som lyssnar nu att komma ihåg som entreprenör. Man ska följa de riktlinjer som man har åtagit sig att göra. Mm. Det är ju det som är grunden för fackmässighet i vår bransch. Att följa BKRs riktlinjer, i det här fallet BBV då. För att är det så att du som entreprenör uppvisar särskild oskicklighet, då får beställaren säga att du har inte rätt att komma hit och avhjälpa. Mm. Detsamma gäller om entreprenören uppvisar ett konstant störande eller otrevligt beteende. Mm. Om det visar sig att entreprenören uppträder eller liksom påvisar en ohederlighet, då får beställaren säga att du får inte komma hit och fixa. Så att bara för att du enligt lag har en rätt att avhjälpa fel, så finns det gränser för när du får och inte får.
Så i det här fallet så fick entreprenören stå för fiolerna för båda de här badrummen?
Det blev så. Oavsett hur mycket entreprenören i det här fallet ropade och skrek jag vill, så utförde beställaren det här med någon annan, fick en kostnad för det, stämde entreprenören sen på avhjälpandet och fick ersättning för det.
Okej, Anders. Så det här var alltså det som blev utslaget av just det här caset?
Ja, så är det. Jag skulle också lägga till där. För att, alltså det är så här, nu pratar vi konsumententreprenad. Och det är viktigt att komma ihåg. Och grunden för att konsumenten ska få avvisa din rätt att få avhjälpa, det kräver särskilt skäl. Det är viktigt att komma ihåg. Det är inte slentrianmässigt, utan det är ändå en ganska hög nivå av oskicklighet som krävs, om vi nu pratar om oskicklighet. Mm. Och det är inte att du liksom generellt är eller verkar vara oskicklig, utan du ska visa en allvarlig oskicklighet när du utför tjänsten. I det här fallet så bestod det allvarligt oskicklig i att använda fel material, inte titta på golvbrunnarna och göra rätt bedömning i de fallen, och kom ihåg, därefter vidhålla att man hade gjort rätt. Det är ett led av att visa att man är allvarligt oskicklig.
Du slår lite här med handen på lagboken.
Ja, men precis. Det är ju för att konsumententreprenader, de går ju att följa och styra i lag. Och det är därför det är särskilt viktigt när man har med konsumenter att göra, att man är eftertänksam, man är noggrann med de här avtalen som vi pratat om i tidigare avsnitt. Men att man också lyssnar på och följer de riktlinjer som man har att följa enligt liksom BKR.
Okej, summa summarum, Anders. Vad skulle du vilja avsluta med innan vi säger tack och hej?
Sammanfattningsvis av det vi har pratat om idag, så skulle jag vilja säga och ge en heads up till alla som lyssnar att vara noggrann med sin undersökning inför sitt arbete, så man inte går i den här fällan som den här entreprenören uppenbarligen har gjort. Man har nog förmodligen slarvat hårt, inte varit så noggrann när man har undersökt byggnaden och framförallt inte kontrollerat om det går eller inte går att återanvända golvbrunnar. Mm. Uppstår det, trots att du har gjort ditt arbete noga, problem, uppträd professionellt, för att du kommer bedömas utifrån hur skicklig du är på ditt yrke. Om du konstant är tyken eller taskig mot beställaren eller inte vet jag, du bygger upp en bank av problem som sen i slutändan kan, nu säger jag kan, trilla över och få beställaren att avvisa dig och ditt avhjälpande. Oerhört onödigt. Så var noga.
Tack för det, Anders.
Har du något juridiskt dilemma eller har varit med om något som du tycker att vi ska ta upp med advokat Anders?
Maila i så fall till info@bkr.se.
Alltså info@bkr.se. Det är mejlen som gäller i alla lägen, vad det än må handla om såklart.
Bara ha med keramik att göra tycker jag. Då har det blivit dags för den återkommande programpunkten Veckans kompis. Den här gången med en extra knorr på slutet.
Då sitter jag här face to face med Leon Bober på Bober Platssättning. Hejsan!
Hej!
Det var inte så svårt att komma på det där företagsnamnet, va?
Nej, det var bara att ta efternamnet.
Ja.
Och försöka göra bra reklam för sitt efternamn.
Hur länge har du varit platssättare?
Jag började 2004 som platssättare, så det är 20 år.
Är du stakt? Kommer du någonsin byta jobb?
Nej, det kommer ju inte.
Det är kul att platssätta.
Ja, det är det.
Ja. Du, i det här avsnittet så är ju du exklusivt utvald att mantla rollen som veckans kompis.
Yes.
Och då undrar jag då, efter alla dina år, har du varit med och bidragit till något som inte alls gick som planerat, som du kan tänka dig att outa här och nu, veckans kompis?
Ja, faktiskt har jag gjort det. Det var 2018, så vi skulle göra en visningslägenhet ute på Hammarby Sjöstad.
Mm.
Där det var med naturstensmaterial.
Fräscht.
Ja, fast det roliga var att man inte såg skillnaden på fram- och baksidan på plattorna.
Är det så med sådana plattor?
Just den plattan var det faktiskt så. Så jag ringde till min chef, arbetsledare, kontaktade honom. Han kom ut på plats. Han ringde till den italienska bolaget som hade de plattorna och frågade vilken är fram och vilken är baksida.
Han visste inte heller?
Nej, ingen visste.
Okej.
Okay. Per telefon, några tusen kilometer ifrån. Ja, men det är den här som är framsidan. Så vi la hela visningslägenheten. Allt är fint och fröjd. Så visade det sig att det är felvänt. Och det roliga är, ja, plattorna satt med buntband, metallbuntband. Så vissa plattor hade rostgenomslag. Så det var ljusa plattor med bruna rostgenomslag som vi fick försöka skrubba bort för att ha så likt som möjligt de resterande 17 lägenheter som kommer sen.
Så okej, okay, vad blev konsekvensen av det här?
Det blev inga konsekvenser.
Nej.
Det var att vi fick skrubba bort rosten, ja, från plattorna. Men när vi körde de andra 17 så körde vi ju rätt. Vi hade lärt oss av våra misstag. Men kunderna som kom och köpte lägenheterna, de trodde att vi hade lagt fel plattor hos dem. För att de hade sett i visningslägenheten där det var felvänt.
Mm.
Så de tyckte att visningslägenheten var finare än originalet.
Och visningslägenheten blev ju en lägenhet med det här felvända badrummet. Precis. Till någon som köpte då, eller var ni tvungna att göra om
Nej,
det?
Nej, det vart så.
Baken är där baken,
ja,
är.
Ja, precis.
Du är ju också vårt premiärlejon i en helt ny splitter, ny programpunkt som heter Plattis frågar en plattis.
Yes.
Och här ställer då en platssättare en så kallad stafettfråga som går vidare till en annan platssättare som då ska besvara den fråga som du har strax. Yes. I nästföljande avsnitt.
Mm.
Har du en fråga att bjuda på?
Jag har en fråga där jag undrar, när de kör fogpassning i badrum,
mm,
börjar de med golvet först och kör fogpassningen vidare på väggen eller kör de tvärtom med väggarna först och golvet sen?
Det där är vad vi kallar för en bra fråga.
Yes.
Du, Leon Bober på Bober Platssättning, tack så mycket för att du var med.
Tack snälla att jag fick vara med.
Som du hörde så har vi tagit in en ny programpunkt som vi testar. Plattis frågar en plattis. Det är då liksom en stafettfråga som går vidare till en platssättare som är med i nästa avsnitt.
Kul med nyheter. Katarina Silversvärd på Byggkeramikrådet, välkommen hit.
Tack.
Kul att du tittar in i Kakelpodden. Vad jag har förstått så är det väldigt mycket på gång. Berätta.
Ja, det är ju vår och vi har ju en hel del aktiviteter på gång.
Mm, var ska vi börja?
Vi tar väl det i kronologisk ordning, det är lika bäst att göra det. Och vi börjar ju då med ett nytt nummer av Plattform som kommer ut runt den 15 april.
Och där har vi något uppslag som är extra intressant den här gången, eller?
Har vi alltid.
Mm, någonting du vill lyfta?
Ja, förutom att vår advokat Anders är med och pratar om hur viktigt det är med skrivna avtal.
Mm.
Så har vi ett spännande projekt om ett stambyte i Kungsbacka.
Just det, och Anders var ju med i början på avsnittet här, ska ju understrykas då.
Ja, det är väl härligt.
Ja, det är bra. Man får aldrig för mycket av advokat Anders,
nej,
eller hur?
Nej, absolut inte.
Men okej, okay, vad sa du?
Stambyte, Kungsbacka.
Just det.
Var det det du tänkte på?
Ja, jag hörde en hint om det när vi småsnackade lite att det skulle vara någonting om det, eller hur?
Ja, eller var det här att vi får träffa er i tidningen den här gången?
Nej, alltså stambyte som man kan klä in så där med något våtrumsmaterial, det är ju inte fel. Men jag känner ändå att det är lite mer tyngd i reportaget om oss kanske.
Ja, Ja, men det är ju självklart att vi ska lyfta att ni, våra kära kakelpoddare, är med i vår tidning så att ni får se hur ni ser ut. För er som inte har träffat er ännu.
Mm, vi får få se om de bilderna mottags med öppna famnen. Eller?
Ja, eller de frågor som vi ställer till er.
Ja. Ja,
att, nej, men det är jätteroligt. Så att, in och kolla i tidningen för er som inte har träffat Leif och Marcus.
Mm, nej, men det är kul. Och så händer lite grejer på Stockholmsmässan här inom kort också.
Ja, då är det dags för Nordbygg igen. Den 23-26 april på Stockholmsmässan. Och vi kommer faktiskt ställa ut där den här gången. Synligt.
Mm.
Förra gången vi var med 2022 var ju vi med det här stora fina kaféet som hade byggts. Som var ett resultat av en tävling. Men nu har vi egen monter. Vi kommer finnas på väg in i C-hallen. EH42 heter vår monterplats. Kom gärna och besök oss. Det vore superkul.
Vad bjuder ni på i montern?
Vi kommer prata mycket om våra branschregler, riktlinjer. Vi kommer visa upp våra filmer och självklart våra tidningar. Men så kommer vi också outa eller prata om kakeldagen.
Mm-hmm.
Som är en tredje gången vi kör det i år.
För då kommer vi in på maj. Ja. Exakt. När då? Där?
16 maj är det både kakeldagen och årsmöte samma dag. I år har vi bakat ihop den här kakeldagen till en halv dag istället för en och en halv dag. Så då kommer både externa gäster och våra medlemsföretag träffas på ett och samma ställe.
Vilka är kakeldagen öppen för?
De är öppen för alla intresserade inom det här med byggkeramik. Det är arkitekter, byggherrar, inredningsarkitekter, det är fastighetsägare och självklart våra medlemsföretag. Så förmiddagen är öppen för alla. Eftermiddagen är ju årsmöte och då är det bara för våra medlemsföretag.
Mm. Så har du ett rutintråkigt liv och vill göra något annat, så har vi några datum. Det är 15 april för tidningen, 23-26 april Nordbygg och så kakeldagen då årsmötet den 15 maj. Va?
Nej, 16 maj.
Ja, du ser ju.
Ja. Ja. Och vad vi också vill lyfta är ju det här med utmärkelsen årets platssättare.
Ja.
Kommer delas ut på årsmötet.
Hur går man tillväga där om man fortfarande vill nominera någon?
Det går jättebra att fortfarande nominera någon eller sig själv. Var inte så blyga. Skicka in lite underlag, bilder till katarina@bkr.se.
Och vi jobbar med platssättare. Vi landar inte på vad man har för genus i någon form.
Absolut
eller hur?
Inte.
Alla är platssättare.
Saknar lite tjejbidrag. Alla är välkomna att skicka in. Kom igen.
Vi har haft en massa härliga tjejer med på podden, så det är väl klart på något sätt att vi ska kanske försöka i alla fall och nå ut nu till er som är där ute och nominera någon.
Oavsett kille eller tjej, välkomna med bidrag. Vi vill se fler bidrag, tack.
Kan man läsa mer om årets platssättare på er sajt?
På vår sajt kan du göra det. Finns också en stänkare om det i nästa nummer och plattform. Så att, det finns information på många ställen.
Mycket bra.
Såklart, tack för att du tittade in.
Tack själv.
Det är onekligen mycket på gång.
På gång, mycket på gång.
Ja, mycket, mycket, mycket på gång.
Vilken gång?
Ja, alla gånger.
Första gången. Andra gången. Vi ska ju för sista gången säga någonting nu.
För sista gången?
Alltså vi är ju på gång nu med att slå igen butiken.
Ja, så är det.
Så vi dyker upp en annan gång.
Ja, det gör vi ju. Absolut. Det är ju flera månader kvar till sommaren.
Vi kommer vara jätte på gång då.
Ännu mer på gång.
För när man närmar sig sommar, då blir man ju mer på gång.
Ja.
Nog om det. Jättekul att du har lyssnat till oss idag.
Ja, och vi som har tagit er igenom det här avsnittet heter Marcus Trautmann.
Och Leif Getelius.
Och som vi brukar göra så säger vi helt enkelt som plattisen Janne.
Satt platta sitter.